Nu. Om man vill förstå våra dagars svensk-amerikaner måste man känna till det land där de bor. Och idag är det landet i krig. Jag färdades från Philadelphia till Mellanvästern. På resan såg jag människor från världens alla delar arbeta tillsammans som amerikaner för ett gemensamt mål, och bland dem fanns det svenskar. Jag sökte också svaret på min fråga i Minneapolis, centrum för svensk kultur. På Kapitolium träffade jag svenskar som innehade höga statsämbeten. De talade om de möjligheter som står öppna för alla att bekläda ansvarsfulla ämbeten och förtroendeposter. Och där jämte rätten att, om de så vill, behålla sitt hemlands seder och bruk. I de utmärkta skolorna i denna landsända ingår svenska i undervisningen. Märk svenska som enda utländska språk. Nils Holgerssons resor följas med lika stort intresse av skolbarn här som hemma i Sverige. Mitt problem kunde emellertid inte lösas i en skolsal. Men här, liksom överallt där jag färdades, fick jag nya uppslag. En viktig ledtråd var själva landskapet. För 100 år sedan beskrev Fredrika Bremer dess charm. Här, sa hon, kan svensken återfinna sina romantiska sjöar, Skånes slätter och Norrlands floddalar. Fredrika Bremer blev sannspådd. Svenskarna kom och gjorde landet till sitt. Om pionjärerna som byggt upp städerna och nu samlats till sina fäder berättade deras grannar som jag träffade och som levde i trygghet och välstånd på sin ålderdom. De talade också om hur obehindrat de fått lov att bevara sin ungdoms seder och bruk. Och det är inte bara svenskar som åtnjuter denna rätt, utan alla människor från olika länder vilka gjort Amerika till sitt hemland. Den rätten har medfört en sak. Hängivenhet för det nya fosterlandet. På Svenssons gård fick jag bevis på detta. Arbetet där utförs av Charles Svensson och hans 5 söner. Nu har 3 av dem lämnat gården. Det är krigstjänst. Föräldrarna var särskilt stolta över sonen Raymond. Han dekorerades nyligen med Purple Heart-orden efter slaget vid Korallhavet. När jag kom togs jag emot av en av de kvarvarande 2 sönerna som nu arbetar för 5. Han talade om för mig att Svenssons gård inte var något undantag. Över hela landet utförde både män och kvinnor mer än en mans arbete. Och efter vad jag kunde se var redan ett jobb ansträngande nog. Men allt tydde på att Svenssons gård inte var en isolerad enhet som arbetade för sig själv och bara för egen del. Det arbete som där utförs är till hela landets bästa. Jag förstod att jag höll på att komma närmare svaret på min fråga. När jag kom kom till den närbelägna staden Lindström var jag säker på den. Även om den inte skiljer sig så mycket från andra är det ändå något särskilt med Lindström. För 45 år sedan beslöt stadens invånare att ha storrengöring på en bestämd dag varje vecka. Varje torsdag går alla man ur huset för att sopa och tvätta gatorna. Till och med trottoarerna ska vara så fina att man kan vara stolt över den. Det var en torsdag, mitt i vintern, jag kom dit. Och man höll på att skotta snö efter sista snöfallet. Det är visserligen en nordslig sedvänja. Men den vittnade så tydligt om det kommunala samarbete som på ett eller annat sätt tog sig uttryck i allt vad jag sett. Här var svaret på frågan. Och mina övriga slutsatser passade in, liksom bitarna i ett pussel. Jag började fundera på vad jag hört av en god vän, en stor och klok man. Carl Sandburg betraktas av amerikanerna som en av landets förnämsta författare. Hans biografi över Abraham Lincoln framstår som den sannaste bild som hittills tecknats av Amerikas store president. Sandburg är både svensk och amerikan och har blickat djupt in i de båda folkens hjärtan. Samarbete, sa han, finner man överallt. Längs stränderna av den sjö vid vilken han bor ser man män samlas i grupper för att diskutera sina gemensamma problem och arbeta på lösningar till det allmännas bästa. Dessa fiskar i sina båtar är inte isolerade eller ensamma. De arbetar kooperativt. Varje enskilds arbete, vare sig det gäller fiske, torkning av nät, packning av fisk eller leveranser, är allas arbete. Fast det sätter nära i att vara individualister, arbetar de troget tillsammans för kommunens bästa. I Amerika som ett pionjärland har grannar alltid hjälpt varandra. Känslan av kommunal samhörighet är karakteristisk för en nybyggarnation. Men det var svenskarna som hjälpte till att införa denna anda i den moderna industriella världen. Kooperativa idén har spritt sig till alla delar av Förenta staterna. Till dess den federala regeringen själv byggt sådana stora projekt som Boulder Dam och TVA. Genom dessa kommer kommuner inom en allt vidare krets i åtnjutande av värme, ljus, elektrisk kraft och vatten under ett kooperativt system. Jag hade ställt inför frågan, vad är det som ligger till grund för den starka frändskapen mellan Sverige och Amerika? Sandburg besvarade den med några få ord. Det är den respekt båda länderna hyser för den enskildes rätt till frihet från nöd. Det rör sig inte bara om materiella värden. Det finns ett andligt inslag också, som når sin höjdpunkt vid jultiden. En människas omsorg om sin nästas välbefinnande är endast ett annat uttryck för om människorna en god vilja. Dessa psalmer är uttryck för en gemensam övertygelse. Att livet kan vara bra idag och ännu bättre imorgon. Mm.
Visst var det härligt att följa Ingrid Bergman i svensk bygder.
Del av intervju 1972 som görs utav Lasse Holmqvist i TV.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Väl en stilig bild,
va? Det är en lustig bild av honom.
Ja. Den fick en Oscar, den filmen.
Casablanca. Ja. Den fick en Oscar. Han fick en Oscar också, men det var visst för en annan film.
Ja.
Humphrey Bogart.
Ja, det var det. Det var inte den. Men filmen fick en Oscar. Mm. Hur var det väntat det?
Från vår sida när vi spelade in filmen? Nej, aldrig.
Inte det?
Det var en sån röra. Och då hade jag spelat i filmer som hade manuskript och som var klara och helt preparerade. Och detta manuskript visste de inte hur de skulle göra. Och de hade ju massor med fina skådespelare i smårollerna. Men de två författarna kunde inte bestämma sig. De sa, vi kan göra det på det här sättet och vi kan göra det på det där sättet. Nu ska vi se imorgon hur det ser ut den här scenen, så kan vi då skriva vidare. Jag frågade vilken av dessa två män, Paul Henrit som spelade min man och Humphrey Bogart som spelade min älskare i Paris, vilken är det nu som jag slutar med? Vilken är det jag verkligen känner för? Och då sa de att jag får spela sådär lite in emellan, för det har vi inte bestämt ännu.
När bestämdes det då?
Det bestämdes inte förrän vi skulle göra två slut på filmen. Humphrey Bogart var ju, han var rasande, han var inte på gott humör i den filmen.
Men därför var han så orakad här.
Ja. Så farligt.
Men då skulle vi göra slutet på två sätt. Att jag skulle gå in i flygplanet och flyga iväg med min man. Eller jag skulle stanna i dimman i Casablanca och marschera iväg med Paul Henrit. Första versionen var att jag skulle flyga iväg med Paul Henrit. Och sedan gick Humphrey Bogart och Claude Rains in i dimman där. Och då sa de, det är strålande, det är slutet. Vi behöver inte spela in den andra versionen. Så det är klart att ingen av oss trodde på den filmen.
Nej.
Och den spelas varje vecka i Amerika. Och det är ju en kult för Humphrey Bogart som är otrolig. Alla de unga skådespelarna älskar honom.
Har du sett den mer än en gång?
Ja, jag har sett den nyligen. Jag hade ett tal om Casablanca i London förra året. Då visades filmen igen på ett filminstitut. Och då beskrev jag allt det här som jag talar om nu, hur vi gjorde filmen. Och alla skådespelarna och deras känslor inför detta. Men vi trodde ju att det var en katastrof. Och det är en klassik.
Nu ska vi lyssna till Ingrid Bergman.
Jag var rädd för att komma hem med dålig svenska. Så jag övade och övade de sista dagarna här och talade bara svenska. Men det är lustigt att man kan glömma sitt eget modersmål. Och jag hoppas att folk förlåter när man kommer hem och då säger all right eller okej. Därför att jag måste arbeta så mycket på språket. Det var i vägen hela tiden och i all synnerhet om man har en typisk svensk accent. Då blir man ju stoppar och kan inte alltid spela de roller man vill.
Det är en sprudlande glad Ingrid Bergman som hösten 1948 kommer hem till Sverige efter 9 år som hyllad filmstjärna i Hollywood. Skådespelerskan Ingrid Bergman, någon närmare presentation, tror det vara obehövlig. Men det är, som väl alla vet, långt ifrån bara glädje och skratt som omgärdade hennes liv. Hennes första skilsmässa till exempel är ju världsberömd, då hon lämnar USA för att bosätta sig i Italien och gifta om sig med italienaren Roberto Rossellini, något som chockerar beundrarna i USA.
Ja, det måste jag säga. Det, något värre kan jag inte tänka mig. Än det var väl ungefär ett år och ett halvt innan det tog slut. Ja, det är allt jag kan säga. Det var inte lätt att gå igenom. Man får betala allt i livet och ibland så betalar man mycket, mycket dyrt. Och det, man hoppas ju då under sådana situationer att människorna kunde vara lite mer hänsynsfulla, lite mer förstående.
Det är i mars månad 1955 som Ingrid Bergman låter sig intervjuas i svensk radio av Lars Matzén. Men det är också annat som hon passat på att sjunga ut om vad gäller den plågsamma publicitetsjakten, nämligen pressens och fotografernas beteende.
Jag kommer också ihåg från första tiden i Italien. Jag ville inte bli fotograferad. Jag väntade då mitt barn och jag ville inte bli fotograferad naturligtvis. Vilken kvinna skulle vilja göra det i sista månaderna? Och en fotograf såg mig på gatan och rusade upp mot mig. Och jag förstod att han planerade att ta ett fotografi. Så jag vände mig och försökte springa in i en liten bakgata. Han sprang efter mig. Jag gömde mig bakom en tidningskiosk och han rusade runt på andra sidan. Jag ropade åt honom och sa, låt bli, jag vill inte, förstår ni inte att jag inte vill att ni ska ta denna, var hygglig, ta inte denna bild. Och han bara skrattade mig i ansiktet och tog bilden, för jag kunde inte, jag visste inte vad jag skulle ta vägen, jag kunde inte springa någonstans och gömma mig. Jag menar, sådant är så orättvist och så elakt på, och det är sådant som jag tycker att det måste sätta stopp för.
Ja, nog lyser bitterheten igenom. Men som hon uttrycker saken lite senare och lite med glimten i ögat, även negativ kritik kan ha ett visst värde för en stjärna.
Jo, jag kommer ihåg Gösta Ekman sa det till mig när jag började. Vi spelade Svedenhjälms tillsammans och jag kom en morgon och han såg att jag hade gråtit och undrade vad det var. Och då sa jag att de hade skrivit så elakt om i någon tidning. Det var någon som hade, ja, jag kommer inte alls ihåg vad det var. Och då skrattade han och sa, kom ihåg det i hela ditt liv. Huvudsaken är att de skriver om det. Inte vad de säger, bara att de skriver. Det ska du vara tacksam för. Jag har tänkt på det många gånger. Men det är nog sant att naturligtvis den dag de inte skriver någonting alls, det är den dag man är slut.
Och låt oss sluta nu i samma glada sinnesstämning som vi började. Det är juletid 1951 och Bengt Jansson gör ett besök hos filmstjärnan i Rom.
Julen saknar jag alltid. I hela mitt liv har jag aldrig funnit någon annan plats än Sverige för jultiden. Därför att det är i Amerika. Vi har snö, jag tror att jultomten bor i Sverige. Men jag försöker alltid att göra en svensk jul och jag har alltid min julgran och klapparna under granen och så vidare. Och så försöker jag göra svensk julmat. Och det är ganska svårt i Italien att hitta kryddor och mat.
Och riktigt saltad julskinka.
Ja, det går knappast. Och inte tror jag att de tycker mycket om det heller. För när de har ätit smörgåsbordet och ätit alla dessa underliga saker så frågar alla när spagettin kommer in.
Rösten i radio, Ingrid Bergman. Och den som presenterade programmet var Christopher Murray.
Arbete som där utförs är till hela landets bästa. Jag förstod att jag höll på att komma närmare svaret på min fråga. När jag kom till den närbelägna staden Lindström var jag säker på det. Även om den inte skiljer sig så mycket från andra är det ändå något särskilt med Lindström. För 45 år sedan beslöt stadens invånare att ha storrengöring på en bestämd dag varje vecka. Varje torsdag går alla man ur huset för att sopa och tvätta gatorna. Till och med trottoarerna ska vara så fina att man kan vara stolt över den. Det var en torsdag, mitt i vintern, jag kom dit. Och man höll på att skotta snö efter sista snöfallet. Det är visserligen en ortslig sedvänja. Men den vittnade så tydligt om det kommunala samarbete som på ett eller annat sätt tog sig uttryck i allt vad jag sett. Här var svaret på frågan. Och mina övriga slutsatser passade in, liksom bitarna i ett pussel. Jag började fundera på vad jag hört av en god vän, en stor och klok man. Carl Sandburg betraktas av amerikanerna som en av landets förnämsta författare. Hans biografi över Abraham Lincoln framstår som den sannaste bild som hittills tecknats av Amerikas store president. Sandburg är både svensk och amerikan och har blickat djupt in i de båda folkens hjärtan. Samarbete, sa han, finner man överallt. Längs stränderna av den sjö vid vilken han bor ser man män samlas i grupper för att diskutera sina gemensamma problem och arbeta på lösningar till det allmännas bästa. Dessa fiskar i sina båtar är inte isolerade eller ensamma. De arbetar kooperativt. Varje enskilds arbete, vare sig det gäller fiske, torkning av nät, packning av fisk eller leveranser, är allas arbete. Fast det sedan är i att vara individualister, arbetar de troget tillsammans för kommunens bästa. I Amerika som ett pionärland har grannar alltid hjälpt varandra. Känslan av kommunal samhörighet är karakteristisk för en nybyggarnation. Men det var svenskarna som hjälpte till att införa denna anda i den moderna industriella världen. Den kooperativa idén har spritt sig till alla delar av Förenta staterna. Till dess den federala regeringen själv byggt sådana stora projekt som Boulder Dam och TVA. Genom dessa kommer kommuner inom en allt vidare krets i åtnjutande av värme, ljus, elektrisk kraft och vatten under ett kooperativt system. Jag hade ställt inför frågan, vad är det som ligger till grund för den starka frändskapen mellan Sverige och Amerika? Sandburg besvarade den med några få ord. Det är den respekt båda länderna hysar för den enskildes rätt till frihet från nöd.
Det rör sig inte bara om materiella värden. Det finns ett andligt inslag också, som når sin höjdpunkt vid jultiden.
Människas omsorg om sin nästas välbefinnande är endast ett annat uttryck för och människorna en god vilja. Dessa psalmer är uttryck för en gemensam övertygelse att livet kan vara bra idag och ännu bättre imorgon.